Hej allihopa och välkomna hit till EFS-kyrkan. Nystart, uppstart efter sommaren. Här, första söndagsgudstjänsten i EFS-kyrkan. Det känns jättekul. And first, if there is anyone who needs translation into English, you can contact Kersti over there. Just in the other part of the room. She comes here. And she will help you with equipment for translation. Hörrni, så spännande att vara tillbaka. Det har ju hänt så mycket i sommar. Vi har ju haft den varmaste sommaren på 100 år, sägs det. Och jag hoppas att det inte ska dröja 100 år. Jag tänker så här, pandemier får gärna dröja 100 år. Men 28 gradiga somrar får gärna komma oftare. Northvolt har stängt portarna, vilket ju jätteledsamt av många orsaker, men inte minst för att så många som jobbade på Northvolt hade hittat hit i EFS-kyrkan. Och nu har många tvingats flytta, tyvärr. Men i veckan händer det nya saker. Det blir klart med att Lighten, heter de så, Roland? Eller Lightens? Lighten. Köper Northvolt och startar upp igen. Så vi hoppas på mycket. Vi hoppas bland annat att många kommer tillbaka som brukar vara här. Och ett speciellt välkommen säger jag till dig som är här för första gången. Jättekul. Och då är det så här, när man är här för första gången, då brukar vi bjuda på fika. Så att, och då behöver ni inte göra så stor grej av det där, utan när ni går till kassan där som ska bjuda på fika, då säger, eller som, där man ska betala, och säger man, jag skulle visst bli bjuden. Och då går de på det. Det gäller inte Urban Lundmark, han har varit här för. Ja. Och till sist välkommen Magnus Persson, präst och inspiratör på EFS Riks. Och i Uppsala, men bor i Malmö, men är i Skellefteå. Just det, jag la dem i fel ordning. Här ser ni också alla medverkande idag. Vi hjälps ju åt här. Det är också typiskt EFS-kyrkan. Vi är jättemånga som hjälps åt och så. Men jag tänkte, och vi kommer få träffa några nya medarbetare idag lite senare. Men vi söker fortfarande präst. Och när du ändå är här, Magnus, jag tänkte bara, alltså, jag vet ju det här att du hejar på Malmö och så där. Men jag tänkte att, vad säger du om man ska göra något sånt här? Ja. Ja, något sånt. Du kan fundera på det. Vi är öppna för att ändra just våran logotyp. Om Malmö FF är öppna att göra sin. Jag tänkte be för gudstjänsten. Om ni vill så får ni gärna be med. Ja, tack Jesus att vi får samlas här. Det är inte så självklart runt om i världen. Men här får det vara självklart. Och det tackar vi för. Och du vet hur vi har det, var och en. Hur det var i morse, hur det har varit i veckan, hur det har varit i sommar. Jag ber att vi ska få gå från den här gudstjänsten med lite mer hopp än när vi kom. I Jesu namn. Amen. Thank you.
tala till mig. Du delar min vardag, du söker min blick, du söker just mig.
Andreas och Hanna, vars har vi er? Där! Kom! Jag tänkte vi skulle få presentera två som ska börja jobba här, eller har börjat jobba här. Eller en har, och, eller snart. Ja. Vi börjar om. Hej! Andreas och Hanna ska jobba lite här i EFS-kyrkan. Berätta, Hanna, du kan börja. Vad kommer du att göra?
Yes, jag kommer få leda United och Barnkaren Hopp. Och sen kommer jag ha lite administrativa uppgifter och sköta lite kommunikation och lite mixat sådär. Lite tweens också. Ja, det är lite gott och blandat.
Mm. Och på tal om gott och blandat, Andreas?
Ja, för mig blir det mest gott. Det blir inte så blandat. Jag ska mest jobba som lärare på en skola här i stan. Men en dag i veckan ska jag få vara här på EFS och jobba mest med tweens-grejer. Lite söndagar och kanske unga vuxna och kanske göra något på engelska. Jobba som engelsklärare i vanliga fall och så. Så det blir mycket gott för mig. Inte så mycket blandat.
Hur kom det sig att ni flyttade upp då förresten? Alltså för att ni har bott i Uppsala. Hör nu, Magnus, det är en trend här. Ni har bott i Uppsala, men nu bor ni utanför Skellefteå, till och med norr om Skellefteå.
Om man ändå flyttar norrut är det lika bra att ta i. Så vi hamnar i Frostkåge, det är en underbar plats, varmt välkomna. Säg till innan bara så kan vi fixa kaffe. Vi har bott i Uppsala länge och haft jättekul där. Och så kanske längtat ändå lite grann norrut, som du verkar också göra, Magnus. Att man känner den här dragen. Du är här varje augusti. Vi brukar också vara här på somrarna. Och nu är vi här liksom hela terminerna också. Så det känns jätteroligt.
Sista frågan. Jag tror Andreas får den också. Du som är lärare. Rosenius. Om du skulle säga kort, bara jättefå ord, vem är Rosenius? För det står ju någonting om Rosenius på dagens tema.
Ja, nu är jag lärare i engelska och teater, så det kanske inte är riktigt det vi pratar om mest på dagarna på skolan. Men jag är också väldigt mycket yngre än vad du är, Roger, ja, så det blir som kraftigt. Länge sedan. Rosenius var ju innan min tid, det var kanske mer var under din tid. Tack. Och kanske andra här också här i den åldern. Men jag tänker att Rosenius är väl en av de här männen och kvinnorna genom historien som har liksom vågat tänka nytt och låtit liksom sin kärlek till Gud och Guds kärlek till människor liksom vara med och dana om grejer. Det blir ju, ja, jag kan ta historielektioner med dig sen, Roger, om du inte vet. Annars finns det ju AI man kan fråga, ja, eller Google, ja, eller sådär. Men en spännande snubbe.
Ja. Ja, men lite mer om den spännande snubben kanske Magnus snuddar på. Ja, så. Men tack så mycket. Och kan inte vi ge dem en applåd som välkommen?
Då gör jag ju så att jag behåller dem ju kvar här uppe. Vi tackar inte riktigt än. Ni får vara kvar en liten stund till. Skulle jag
som barn väl längslas då.
Så, då är det dags för söndags, alltså söndagsskoldelen. Alla barn som vill och även tweens, alltså lite äldre barn, kan komma fram hit och tända ljus. Och så kommer vi att, sen kommer vi att Hanna och Olof kommer följa med er ut sen. Och medan så sjunger vi en sång, tycker jag. tackar för barnen i vår kyrka. Små ljus de tänder, små ljus de är. Och tänk att vi inför dig alla får vara barn. Och att vi inför varandra får vara små ljus. Amen. Dagens bibeltext kommer från Romarbrevet, 8 kapitlet, 28 versen. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. De som han i förväg har känt som sina barn har han också förutbestämt till att formas efter sin sons bild, så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt har han också kallat, och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus, Jesus, är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen.
Jesus för världen givet sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv, mig att förlossa, offrar han sig.
Men vi kan väl kosta på oss och klappa om det här fantastiska bandet. Vilken glädje. En fantastisk text som vi ska tala om idag. Jag blev så glatt och överraskad att komma till en EFS-kyrka där det stod på annonseringen som ni försvann nu. Att en hel timme ska Magnus tala om glädjen och tryggheten i den kristna tron. Alltså inte nog med att de viskar till mig att du kan ta din tid, utan de har liksom gått ut med och sagt minst en timme. Are you ready? Paulus han ställer tre viktiga frågor i dagens text som vi ska stanna upp inför. Först så säger han lite retoriskt, vad ska vi nu säga om allt detta? Det som han är lite imponerad av vad han själv har skrivit, att wow, vad ska vi säga om det här? Hur kan vi liksom sammanfatta detta? It's too good to be true. För det andra så säger han, vem kan anklaga Guds utvalda? Och för det tredje så säger han, eller frågar han, vad är det som kan skilja oss från Guds kärlek? Jag ska försöka besvara de här tre frågorna idag, minst på en timme. Vad är botemedlet mot all form av oro och ångest? Vad finns det trygghet i en så pass orolig och ständigt föränderlig värld som vi lever i just nu? Där det finns färre och färre grundvalar, system, strukturer, ledande människor och så vidare som vi faktiskt kan lita på. Som vi vet är beständiga, som inte förändrar sig. Som säger en sak idag men har ändrat sig imorgon. Vad är botemedlet? Jo, enligt Paulus och sedermera enligt Carl Olof Rosenius, som jag precis vad Andreas säger, han går utanför boxen. Han kör lite andra riff och sjunger på en annan melodi som gör att folk helt plötsligt på 1800-talet vaknar upp i ett annars ganska religiöst landskap och förstår att det här är ju på riktigt. Svaret på frågan är, jo, tron på en Gud som både är mäktig och god och som har visat sin goda vilja och sin gränslösa kärlek mot mig och mot dig. En Gud som bryr sig om mig och som har omsorg om mig i allt. En Gud som har också övertygat mig om att grunden för att hans goda vilja ska ske inte alls hänger på dig eller mig, utan helt och hållet vilar i hans händer. Där finns trygghet. Den guden, han är inte okänd på något sätt, utan den guden har profeterna talat om och skrivit om i tusentals år. Den guden har visat sina gärningar genom ett ibland väldigt motsträvigt och upproriskt folk som levde någonstans mitt i Mellanöstern. Och vi har fått följa det här folket där Gud har visat sina goda gärningar genom hela historien. Men den guden har också visat sig på ett alldeles unikt sätt. Genom att ha tagit mänsklig gestalt här på jorden mitt ibland oss i och genom sin son Jesus Kristus. I och genom hans liv, hans gärningar, hans lidande, hans död och hans uppståndelse har Gud visat sin kärlek till oss. Men vårt stora problem är att vi inte kan, eller kanske att vi inte vågar helt ut förtrösta och lita på att Gud verkligen både är mäktig och god. Kanske är han god, men är han då tillräckligt mäktig att rå på de här situationerna? Eller är han mäktig, men vad händer då om han inte är god? Och framförallt, varför skulle han vara god mot just mig och just dig? Vad är det som gör att jag skulle förtjäna Guds godhet? Kanske han tvärtom istället bara är ute efter att straffa mig. Just för att jag inte har trott på honom, litat på honom eller följt honom. Varför skulle han bry sig så innerligt om just mig? Vad har jag gjort för något gott för att förtjäna all hans omsorg och hans stora kärlek? En trygghet mitt i en otrygg värld. Nej, kanske det är bäst att vi försöker klara oss på egen hand. Att vi själva försöker kavla upp ärmarna och göra så gott vi kan för att fixa ett hyfsat samhälle och ett hyfsat tryggt liv utan att blanda in religion och utan att sätta vår hopp till Gud. Det är precis det som Bibeln kallar för otro. Det som är själva roten till allt som har blivit fel och gjort hela tillvaron skev. Bibelns begrepp för detta är med ett samlingsord synd. Alltså att tappa spåret, att tappa riktningen, att missa målet, att i själva verket vända ryggen åt honom som är källan till all verklig frid och glädje, mening och trygghet. Det är de här frågorna som Paulus behandlar genom hela Romarbrevet, som är en av pärlorna i Nya testamentet. Och den här textpassagen som Roger läste i början av gudstjänst, den ger tröst till dig och mig 2025 inför starten på en ny höst, när allt verkar opålitligt. Stora industrier kommer, stora industrier går. Marknaden pekar uppåt helt plötsligt genom bara några beslut som någon annan har fattat. Långt borta på andra sidan jorden börjar marknaden gå neråt, räntorna går uppåt. Krigen kommer, svältkatastroferna, klimatet och så vidare. Och så kan vi ta ner det på en mikronivå. Vår egen kropp börjar krångla. Barnen har det inte bra. Var kan man finna tröst mot all denna anfall av ångest som finns runt omkring oss? Jo, i den här texten finns det tröst för dig. Vem du än är, vad du än kallar dig, så är det som att Gud vill visa sitt kärlekshjärta att det slår för just dig. Genom att flytta fokus just från dig till Gud. Genom att flytta fokus just ifrån dina brister och din oförmåga och sätta det på hans stora, mäktiga förmåga och hans goda vilja just emot dig. Att få lita på en Gud som är oföränderlig mitt i en högst föränderlig värld. Han som har visat en evig och fast kärlek i Kristus Jesus. Att Paulus väcker just de här frågorna, att han räknar upp de här frågorna vi alldeles strax ska stanna vid, det handlar nog om att de här frågorna är just sådana bekymmer som är vanliga bland människor och som brukar förfölja även en troende. Kan du känna igen det? Att du också ställer de här frågorna egentligen. Och därför så behöver vi en tröst och ett svar på de här frågorna som den här texten ger oss. Så första frågan, då säger Paulus, vad ska vi nu säga om detta? Alltså han stannar upp, det som han är inne i ett väldigt flow med rhythm and rhyme, och han liksom nästan staplar orden på varandra, och man brukar tala om att Paulus, han håller på med så här cirkelargumentation, att han liksom bara går tillbaka och repeterar, men han tar större ord och superlativ, och till slut blir man helt matt och så tänker man, wow, lugna dig killen, det här låter för bra för att vara sant. Och så är det precis som han kommer på det själv och säger, ja men vad ska vi säga om allt detta? Och så gör han alltihopa i en förkortning på en mening. Ja, grundläggande, om Gud är för oss kan ingen vara emot oss. Wow. Ingenting som någon annan gör kan grundläggande påverka det som har evigt värde om Gud är för oss. Vilken trygghet. Han konstaterar att det är svårt att finna någonting som egentligen borde göra oss oroliga om Gud är för oss. Om han som kontrollerar hela kosmos, han som styr Vintergatan, han som är skaparen och upprätthållaren av allt vad synligt och osynligt är, han som låter allting samverka till det bästa för oss, första versen vi läste, om han är för oss, ja, då kan ju egentligen ingenting sluta fel. Om detta är sant så får vi faktiskt också lita på att det som ändå ser fel ut i våra egna ögon faktiskt ska visa sig att det blir rätt när vi en dag får se allt uppenbarat eller förklarat. Detta är mitt hopp. Det är inte så att jag har svårt för att hitta saker som verkar fel på mig, på min omgivning. Men någonstans så får jag lita på att Gud är sann och att han ljuger inte. Och att han har sagt att han ska låta allting samverka till mitt bästa. Frukta inte. För vår Gud, han har släppt slutet på filmen. Jag har ju delat livet med tre kvinnor. innan du förfasar dig, så är två av dem mina döttrar och en är min fru. Jag har varit med om otaliga kvällar då vi har sett på film. Jag sitter i mitten och det är två döttrar vid ena sidan och en fru vid andra sidan. Och jag är imponerad av hur mycket de tror jag vet. För det är aldrig tyst under filmen, utan så fort någonting händer så tar de tag i mig och säger: varför gjorde han så? Vad händer nu? Och jag säger: alltså, I'm sorry, men det är första gången jag också ser filmen, så håll käften! Ursäkta, det var på skånska, så säger man inte i Skellefteå. Stilla dig, säger man. Jag vet lika lite som du, vi måste vänta och se hur allting liksom sammanfaller på slutet. Jag har inte heller sett slutet på filmen. Men när vi har med Gud att göra, så har vi inte bara en som har sett slutet på filmen. Vi har faktiskt att göra med han som har regisserat och producerat. Han som har skrivit manus och han för vilken ingenting i handling kommer som en chock. Halleluja, kan man krysta ut kanske. Ingenting är en chock för honom. Inte mina fel, inte mina synder, inte när jag avväker från hans planerade väg, för även det är inkluderat i hans enorma visdom, i hans förkunskap om vilka vägval jag kommer till att ta, och det har han också tagit med i ekvationen när han har bestämt hur allting ska sluta. Han har tagit med synden och ondskan, människans uppror och envishet, Satan och alla hans demoner, orättvisa, despotiska tyranner, diktatorer, hyckleri bland religiösa ledare. Allting är medtaget i sina beräkningar, och genom allt kommer han låta allt samverka till vårt bästa. Wow! Vad ska vi säga om allt detta? Jo, om universums härskare är för oss, vem kan då vara emot oss? Rosenius, han har sagt något liknande på samma tema om denna tröst och trygghet. Det är ett Guds verk och en konst att han kan göra onda saker goda när vi har förstört och misskött oss. Jag har i sanning uträttat många saker på ett oklokt och galet sätt. Handlingar jag senare har blivit ohyggligt förskräckt över. Jag kunde inte förstå hur jag skulle kunna bli befriad och komma ifrån de saker som jag genom min dårskap hade förstört. Men då har Herren ordnat det på ett sådant sätt att han lagar vad jag har förstört, så att det blev alldeles bra igen, ja även bättre. På det viset styr Gud alla sina heliga så att de kan göra fel och göra galet, men ändå få det att bli till något gott på slutet. Eller åtminstone rinner det ut i sanden utan stor skada. Gud är en allsmäktig skapare som gör allt av ingenting. Därför kan han också göra gott av ont. Vilken trygghet. Vad ska vi säga om allt detta? Jo, om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Paulus börjar sitt resonemang i vers 28 som vi läste och säger: vi vet. Och han avslutar sitt resonemang i slutet av texten: jag är viss om. Idag tror jag att Gud genom sitt ord och sina löften vill ge dig precis denna tro och denna visshet, så du kan säga: det ser eländigt ut. Det ser oroligt ut. Jag kan känna av ångest. Men jag vet och jag är viss om att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Den andra frågan är minst lika relevant. Vem kan anklaga Guds utvalda? Jag vet inte om du har suttit på den misstänktes bänk, om du har varit anklagad för något i något rättsligt fall. Men det är en mycket obehaglig sak. Vad jag vet är att du i din kristna tro eller i din existentiella vandring, vad än du kallar dig för något eller vilken religion du än tillhör, har upplevt den inre rösten av anklagelse. Att du inte räcker till, att du är sämre, att du är dålig, att du inte förtjänar bättre. Det är en allmänmänsklig upplevelse. Men att bli dragen inför rätta och tvingas bemöta anklagelser och försöka bevisa sin oskuld, ja, sånt tär på varje människa. Idag när vi tittar ut i vårt samhälle så lever vi i en cancelkultur där människor på löpande band ställs i utanförskap, döms ut, mister jobbet, mister sin status och mister sin värdighet på grund av något felaktigt de gjort eller sagt eller kanske bara skrivit på sociala medier. Människor som tidigare blev hyllade i olika sammanhang, de blir nu förnedrade och förkastade, utfrysta och fördömda ibland om de är kända för de löper gatlopp på tidningarnas löpsedlar. Detta egentligen visar att vår sekulära värld är djupt religiös och existentiell. För det behandlar just sådana frågor om vad som är rätt och vad som är fel, vem som är innanför, vem som är utanför, vem som får vara med och vem som inte får vara med. Och detta är människans djupaste fruktan. Att bli avvisad, bortvald och utestängd. Det är som att det är lagrat i människosläktets minnesbank, finns som ett kroppsligt trauma. Att vi en gång faktiskt blev utkastade som människor ur Edens lustgård. Att vi inte längre fick vara med i paradiset som vi är skapade för. Gud själv körde ut oss. Och även om vi inte kallar oss förtroende eller har läst Bibeln eller känner till berättelsen om paradiset, så är det som att den här sanningen sitter liksom intuitivt i vår kropp. Därför handlar väldigt mycket av den mänskliga existensen om just att skaffa oss en tillhörighet, en säkerhet och en identitet som ger oss någon sorts värdighet och mening. En tillhörighet, en försäkran om att vi är innanför och inte utanför. Att vi får vara med. Det börjar ju redan på skolgården, eller hur? Kom du ihåg hur obehagligt det kunde vara att komma som liten pojke eller flicka till skolgården bland alla de här barnen, och så fanns det tuffa gänget och man gjorde allt för att bli accepterad, bejakad, välkomnad med innanför. Inte hamna i utanförskap, bli mobbad, förkastad. Och så fortsätter det långt efter skolgården upp igenom livet. Så försöker vi slå knut på oss själva för att räcka till, duga och platsa. Vi kan försöka göra detta genom olika identitetsmarkörer. Etnicitet, ras, kön, utbildning, lön, klasstillhörighet. Andra markörer som visar att jag är nog för att vara med innanför. Men alla av oss fruktar att en dag ska komma då någon ser igenom allt detta. Vi blir avslöjade eller anklagade. De har mist allt man har satt sitt hopp till. Allt det som har gett en tillträde in till den värld man lever i. De fördelar man åtnjuter. Den tillhörigheten man har jobbat upp. Och helt plötsligt ska man bli hamna utanför igen. Anklagad. Dagens text ställer frågan: vem kan anklaga Guds utvalda? Vem är det som anklagar oss? Jo, Bibeln säger att det är åklagaren. Han som vill finna dina fel, och han använder Guds lag, Guds bud. Och därför kan det bli tufft för var och en av oss, för att inför Guds heliga lag så är vi alla skyldiga. Det finns ingen av oss som sitter i EFS-kyrkan i Skellefteå och får trygga, ingen annan heller i Skellefteå och inte i Malmö heller, som håller inför Guds bud. Ingen av oss har uppfyllt vad Gud vill, utan alla kommer vi till korta, och därför är vi med rätta anklagade och bör därför dömas. Detta behöver man inte tro på, utan detta kan man uppleva i sitt samvete och i sin känsla. Kan man ha denna förnimmelse av att jag räcker inte till. Men i vår text är det goda nyheter. För där står det att det är Gud som frikänner. för att Kristus Jesus har dött. Vad har Kristi Jesu död att göra med att jag blir frikänd? Jo, Romarbrevet 8 börjar ju med de här kända verserna. Nu blir det alltså ingen fällande dom för den som tillhör Kristus. Alltså, anklagelsen lyckas inte. Vi blir friade. Men varför? Jo, den fortsätter. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Alltså, om jag lever i Kristus Jesus som döpt så har jag frihet från den lagen som egentligen dömer mig. Vad betyder detta? Jo, det fortsätter. Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår svaga natur, det gjorde Gud i Kristus Jesus. Alltså det är inget fel på lagen. Det är inget fel på buden. De är rätta, de är sanna, de är goda. Problemet är vi klarar inte att leva upp till dem. Hur finns det då frihet från den lagen som vi har brutit? Jo, Gud lät sin egen son bli likt en syndfull människa och sände honom som ett offer. Dömde honom i vårt ställe. Därför kan lagens krav på rättfärdighet uppfyllas även för oss. Så den människa som är döpt och som tror på Jesus Kristus, den är i nu Kristus Jesus. Och med Kristus Jesus så har den dött under straffet under lagen och uppstått med honom till nytt liv. Därför, om du är i Jesus Kristus så kan ingen anklaga dig. Om du är döpt så kan ingen åklagare anklaga dig med Guds lag och säga att du inte räcker till, att Gud inte kan bry sig om dig, att du inte är värdig Guds välsignelse, utan då kan du bejaka och säga det har du alldeles rätt i, för jag står inte här i egen kraft, jag står inte här och pekar på mig själv, utan jag pekar på honom som har stått i mitt ställe, Jesus Kristus. Du vet, när Jesus dör på korset så dör han inte ensam, utan vid varsin sida så har han två stycken rövare. Två stycken brottslingar som med rätta hänger där. En förkastar Jesus och anklagar Jesus. Men den andra rövaren vid hans ena sida säger bara så här. Världens kortaste bön. Tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus ger honom löftet på den enkla bönen där han vänder sig till Jesus med taffliga ord. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Kan du tänka dig om vi får med fantasins hjälp föreställa oss hur det är i himlen. Samma dag, den långfredagen för 2000 år sedan. Då kommer den här rövaren och står inför Guds änglar i himlen. Och säger, tjena tjena. Och då borde ju änglarna rimligt säga, vad gör du här? Varför trodde du att vi skulle släppa in dig? Du är inte ens döpt. Du har ju inte gått i söndagsskola, du är inte konfirmerad. Du är full av synd och du har ju varit en brottsling hela ditt liv. Varför skulle vi släppa in dig? Och då har han bara ett svar. Mannen i törnekrona på korset bredvid sa att jag kunde komma. Mannen i törnekrona på korset bredvid sa att jag kunde komma. Det är de goda nyheterna för dig och mig. Att den dagen allting kommer att avgöras om vi är värdiga. Vem kan anklaga oss? Ingen. Gud har frikänt för Kristus Jesus har dött i ditt ställe för dig. Så att när vi kommer en dag inför Guds ansikte i evigheten så säger vi inte med look what I have done. Se på mig. Nej. Utan vi säger se på han. Han, Kristus i törnekronan på korset sa att jag kunde komma. Nothing in my hand I bring, only to the cross of Christ I cling. Hade du varit i pingstkyrkan så hade du stått upp och gjort en liten dans nu. Så sist men inte minst, jag lovar jag ska inte hålla på en timme. Vad kan då skilja oss från Guds kärlek? Nog är det fint att man är döpt, att man är konfirmerad och att man har trott. Så man har kanske en barnatro, men finns det inte en massa elände man kan bli utsatt för som kan ta allt det här ifrån en och förstöra det för en? Jo, nog finns det det. Det finns helt klart mycket att vara rädd för. Och därför ställer Paulus också denna frågan. Vad kan skilja mig från Guds kärlek? Har du inte ställt den frågan så tycker jag det är klokt att ställa den. Finns det någonting som kan göra att jag kommer utanför Guds kärlek? Som kan hindra Guds kärlek i mitt liv? Som kan på något sätt eliminera allt det som han har gjort? Paulus, han räknar upp alla möjliga tänkbara och nästan otänkbara hot. Nöd, ångest, förföljelse, hunger, svält, fara, svärd, krig och så vidare och så vidare. Och han tar det som finns i himlen, på jorden och under jorden. Det som har varit, det som ska komma, som vi inte har koll på. Jag har allt skapat. Nej, ingenting av detta kan skilja den troende från Guds kärlek. Och då säger du, ja men vad med mig själv då? Ja men jag tror du ingår i kategorin allt skapat. Eller? Vad tror du? Ja men jag måste väl kunna liksom springa bort ifrån Gud. Jo, jag har försökt det i mitt liv. Och det som Gud sa till mig, baby you can run but you can't hide. Du vet, jag står inte här idag för att jag är en from kristen och för att jag alltid har gjort allt vad jag kan för att följa Gud. Nej, jag lever i denna fantastiska trygghet och erfarenhet av att Gud har bestämt sig för att följa mig. Han är som en envis hund som aldrig lämnar mig. Var jag än går så är jag förföljd, precis som det står i psalm 23. Godhet och nåd endast ska följa mig alla mina livsdagar. Jag är inte här för att vittna om min förträfflighet. Jag är här för att vittna om hans trofasthet. Jag har gått i många mörka gränder långt borta från Gud och tänkt, nu har jag gjort av mig med honom. Men när jag bara går runt kröken så är det som han säger, tralala! Och där är han igen. Och han har räddat mig från mig själv och räddat mig från synd. Jag är inte kristen för att jag vill det. Jag är grundläggande kristen för att han vill det. Jag är inte kristen för att jag älskar Gud. Det gör jag. Men jag är framförallt kristen för att han älskar mig. Det jag skryter om i en gudstjänst, det är inte min kärlek till Gud. Utan jag får trösta på hans kärlek till mig. Du säger, jag fiskar lite nu efter lite atmosfär, men man får ändå ta med beräkningarna att vi är norr om polcirkeln. Detta är en fantastisk tröst. Rosenius, han skriver, den som inte tror på en sådan Gud som är allsmäktig och god, han har tusen saker att frukta på alla håll och kanter. Han ser hit och han ser dit och han får aldrig någon ro. Idag är han rädd för sjukdom, imorgon för fattigdom. Idag är han rädd för att en människa ska skada honom. Imorgon är han rädd för att en god vän ska svika honom. Kommer han i svårigheter ser han ingen annan utväg än att han själv eller någon annan människa måste klara av det hela. Så går det när man inte låter Herren ensam vara Gud. Men tänk vilken salig trygghet och frid de får ha som bara tror på en enda Gud och som vet att denne mäktige Gud är en trofast fader trots oss. Underbart. Vad kan skilja oss från Guds kärlek? Det finns ingen nöd som vår Gud inte kan hjälpa. Det finns ingen makt i himlen, på jorden eller under jorden som kan skilja dig från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Det finns ingen fiende som kan rycka dig ur Kristi egna händer. Jesus själv har sagt, ingenting kan rycka dig ur min hand. Paulus säger, för jag är viss om, jag är säker på, jag är bombsäker på att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter i höjden eller djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Här är grunden, min vän, för all trygghet, allt hopp, all frid och all glädje. Detta får du tro. Det är nämligen omöjligt att någon som litar på Herren och i tro åkallar honom, även om det bara är med en fisig bön som Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt paradis. Ingen som i tro åkallar honom ska någonsin komma på skam. För om vi bläddrar två kapitel fram så säger Paulus i Romarbrevet 10 och 11, skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Och här är grunden till den viktiga sanningen. Att ingen kristen kan gå förlorad så länge hon tar sin tillflykt till Herren Jesus. Så länge hon ropar till Jesus om nåd och frälsning och håller fast i tro vid Guds ords löfte och litar på vad Jesus har gjort trots att jag inte har gjort själv vad jag borde göra. Din frälsning vilar på bara Jesus, av bara nåd och bara tro. Så kom med din tro idag till Jesus och säg, vad ska jag säga om detta? Jo Gud, om du är för mig, vem kan då vara emot dig? Du som redan har gett mig himmelens egen darling. Det bästa som du hade, din egen son, har du offrat för mig. Ska du då inte tillsammans med honom också ge mig allt annat jag behöver? Vem kan anklaga mig? Det är du, Gud själv, som har frikänt mig. Finns det något som kan skilja mig från Guds kärlek? Nej, ingenting. Jag är säker i Kristus Jesus. Hur kan jag vara säker på det? Jag är döpt. Jag har fått vattnet och korsets tecken på min panna. Ja, men jag är inte döpt, säger du. Låt döpa dig och låt din tro bekräftas med dop. Och är du döpt, tro på ditt dop. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evighet och evighet. Amen.
Jag är hos dig när problemen tar all din tid, när ditt liv verkar meningslöst, då är jag där. Jag är hos dig fast du inte kan tro det nu, fast du inte har märkt det än, så finns jag där. Och jag har allting i min hand. Din framtid har jag stakat ut. Jag vet att allt vad du behöver dag för dag. Var inte rädd, jag älskar dig. Ja, du kan lita på mitt ord och du ska se hur jag ska leda steg för steg. Var inte rädd när du inte kan somna om, när du tänker på nästa dag, du har ju mig. Var inte rädd fast den andra kan glömma dig, fast du känner dig värdelös, jag tror på dig. Och jag har allting i min hand. Din framtid har jag stakat ut. Jag vet ju allt vad du behöver steg för steg. Var inte rädd, jag älskar dig. Ja, du kan lita på mitt ord och du ska se hur jag ska leda steg för steg. Tänk vilken dag när vi möts efter färdens slut, När du ser att den väg du gått var din väg till mig, då ska jag ge dig all din väg. Att gå en tråd genom allt och förstå att jag har allting i min hand.
Ni som brukar vara här på i Centrum gudstjänsten vet att nu brukar vi ha någonting som heter intryck och uttryck. Och den här terminen tänkte vi införa lite nya stationer. Men vi mjukstartar idag med en, vi återinför en liten station. Men det kommer att dyka upp lite nyheter här framöver. Vi har stenar och hjärtan sen tidigare. Det är att man kan ta en sten som symboliserar någonting som tynger en, eller ett hjärta som symboliserar någonting man är tacksam för, eller båda två, för så är ju livet. Och sen lämna fram det på altaret till Gud. Vi kan tända ljus för oss själva eller för någon vi tänker på. Längst bak har vi en bönekorg med två färgade lappar. En vitfärgad och en röd, tror jag den är. Om ni skriver eran bön på den vita lappen, då tar vi fram den här och läser bönen. Skriver du på den röda lappen är det bara mellan dig och Gud. Den kommer ingen att läsa. Och sen en ny gammal station är att vi kan, som vi har kallat, jag vill tro. Och det kan vara för första gången eller för miljonte gången. Att bara gå fram och knäböja här och säga precis som rövaren på korset: tänk på mig, jag vill tro. Och så kommer mästerskapet att klinka lite grann. Och efter ett tag så kommer vi även att sjunga en som vi kallar förtröstansång, som vi sjunger tillsammans, om vi vill. För det här är din stund och din plats i rummet. Så att du gör det som känns bra för dig. Eller så sitter du bara kvar och tittar på några kloka ord på väggen. Thank you.
längtar efter värmen i din röst. Ett ord förändrar allt, så lär mig lyssna till dig som ger mig frid och mod och tröst. Jag väljer, Gud, att öppna upp mitt hjärta och inte vända blicken bort från dig. För när jag jämför mig med alla andra försvinner perspektiven framför mig. I din närvaro vill jag vara. Allt som stressar mig jag stänger av. I din närvaro ser jag klar. I din frid jag drömmer. Finns dold i dina händer, så jag får vila tryggt här nära dig. För i ditt pussel passar alla bitar. Det kan jag inte se när jag går själv.
Vi ber tillsammans. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Ja, Jesus, då ser du de böner vi har skrivit och de böner vi har tänkt och de böner vi har hoppats formulera men inte fått ord för. Och du ser den bön som finns i korgen. Tack för att du är både stor och god. Tack för att du tar emot våra böner och samverkar alltid det bästa. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, ditt är makten och äran i evighet. Amen. Då ska vi sjunga tillsammans en psalm och passa på att ta upp kollekt. Om du skulle vilja ge kollekt till EFS-kyrkan och våran verksamhet här, så är vi jättetacksamma. Det finns ett swish-nummer där på längst ner. Och så kommer det att finnas en korg här ute, om den inte redan står där. Nej, då kommer den att finnas alldeles snart. Och så sjunger vi tillsammans.
Jesus är min himmelens glädje, fyller mitt skinn. Född av hans ande, ren i hans blod, får jag förtröstan, styrka och honom jag prisar livsdagen lång. Han är min glädje, han är min sång. Honom jag prisar livsdagen. Prisar livsdagen lång.
Vad vill vi ta med oss idag då? Vad tar du med dig? Ja, jag tar med mig att Magnus, igen fick jag höra min favoritvers i Bibeln. Rövaren på korset som inte ens vet vad han ska säga. Han satt ju där ett tag. Men kunde inte formulera det där. Och det är så mycket jag har gjort och det är så mycket jag borde säga. Och nu är det kört. Så till slut så kan han som inte formulera sig utan säger bara tänk på mig. Och det räckte. Och det räcker för dig och mig också. Och nästa sång är skriven av Mauro Scocco och Johan Ekelund. Ratata. Men vet ni, jag tänker att den skulle kunna vara skriven av rövaren på korset.
Ska vi se den här låten? Det gör den! Folk vände sig om när vi gick förbi. Jag stod lite längre bort och vinkade in en bil. Du såg åt mitt håll, men jag låtsades som ingenting. Åh, mitt hjärta slog, jag hörde varje dag. Jag ville komma nära dig och jag ska göra det en dag. För varje gång jag ser dig är det som om allting stannar till. Och jag vet inte varför, varje gång jag ser dig känner jag att det enda jag vill är att komma dig nära, samma sak varje gång vi ses. Jag såg dig igår kväll, vi växlade några ord. Några artiga fraser om vädret, sen gick du till ditt bord. Du satt och pratade med någon annan medan du vickade på din stol. Jag borde gått, jag borde gett mig av, men någonting hos dig höll mig kvar. Så varje gång jag ser dig är det som om allting stannar till. Jag vet inte varför, varje gång jag ser dig känner jag att det enda jag vill är att komma dig nära, så så varje gång jag ser dig fastnar orden i min mun. Jag borde säga någonting klokt, men låter bara dumt. Någonting händer varje gång jag ser dig. Varje gång jag ser dig är det som allting stannar till. Jag vet inte varför, varje gång jag ser dig känner jag att det enda jag vill är att komma dig nära. Varje gång jag ser dig är det som om allting stannar till. Och jag vet inte varför, varje gång jag ser dig känner jag att det enda jag vill är att komma dig nära. Tack så hemskt mycket.
Ja, sen är det jättemycket som händer. Och jag tänkte att jag kommer att glömma någonting. Så jag måste skriva en fusklapp. Men då tänkte jag att jag behöver inte räkna upp allt. För ni kan ju läsa min fusklapp. Och sen frågade jag, har jag glömt något? Annars så är det här några av de saker som... Julmarknad, inte julfest. Okej. Okay. Det kan bli festligt, men... Vad säger du? Och Trinity börjar om också. Precis. Det är mycket som börjar nu de närmaste veckorna. Det känns jättekul. Och på tal om de närmaste veckorna, Birgitta. Kan du dansa? Nej, kan du... Nästa söndag, då kommer Lars Långström och Birgit Lundström. Långström. Jag ber om ursäkt. Lars Långström är kanske den bästa klarinettist vi har i bygden. Däremot har jag aldrig hört honom predika. Så det ska bli jättespännande. Men jag misstänker att det är Lundström. Lars Lundström och Birgit. Och nästa i centrum, som är om 14 dagar. Tror som tar sig an en tisdag. En timme om avståndet mellan kyrkbänk och diskbänk. Jättespännande. Vad händer sen? Jo, då skulle jag vilja att Magnus avslutar sin första session här genom att be välsignelse med oss.
Ska du stå upp och öppna ditt hjärta, öppna dina händer och ta emot Guds goda gåva. Herren välsigna dig och Herren bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och han är dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Tack så mycket. Det är så många som har medverkat. Och även Hanna Hasti som har fått ett annat efternamn. Söndags och Hanna Hasti. Så om ni undrar varför Hanna Lindholm kunde vara på två ställen samtidigt så kunde hon inte det. Tack allihopa för idag och hoppas vi ses igen. Nu går vi och fikar.